Den här veckans parasha talar om Josef. Och det är speciellt ett ord i den här texten som har kallat på min uppmärksamhet, som jag gärna vill dela. Och det är när han står inför att uttyda drömmarna för de här faraos tjänstemän som hade drömt. Och efteråt så säger han någonting som gör att rabbinerna lär att på grund av att han sa de få orden så fick han stanna i fängelse 2 år till. Och vi ska analysera de här orden nu. Vi ska titta på den hebreiska texten. Och så kan det lära oss någonting om det här. Och det är från kapitel 40, vers 15. Där säger han så här: jag rövades bort från hebreernas land. Och jag läser i Svenska folkbibeln 98. Jag rövades bort från hebreernas land, och inte heller här har jag gjort något som man borde sätta mig i fängelse för. Om vi läser den hebreiska texten så säger han så här. Jag ska försöka läsa det på hebreiska. Ki gunov gunavti me'eretz ha'ivrim. Och det här alltså, det är en upprepning av ett ord, ett verb, så är det som en förstärkning. Gunov gunavti, och det är passiv form. Jag blev bortrövad. Så det tyckte jag var bra översättning. Men det här är ett starkt ord, och det tycker jag också att det är. Ganav betyder stjäla. Lignov. Så bortrövad tycker jag är en riktigt bra översättning. För det är ett starkt uttryck. Jag blir alltså bortrövad med Eretz Ha'ivrim, från hebreernas land. Det är intressant att han nämner just hebreernas land, inte Kanans land. Som om hela landet vore hebreernas. Och vi ska fundera lite på varför han just sa så här. Vegam po lo asiti meuma ki samu oti babor. Och också här, vegam po lo asiti meuma, har jag inte gjort någonting. Ki samu oti babor. För, lite svårt att sätta ki här. De satte mig i hålet, eller brunnen. De satte mig i brunnen, alltså i fängelsehålan. Och det som ligger till bakgrund då för rabbinernas tolkning av hans ord, det är just att han skulle tala illa. Han skulle tala lashon hara. Och vi ska tala om lashon hara. Lashon hara på hebreiska betyder den onda tungan. Och det är någonting som alla lider av. Alla som har fötts i den här världen lider av hur vi talar. Att vi har lätt för att tala på ett felaktigt sätt. Och därför finns det väldigt mycket betoning på lashon hara i den judiska etiklära, alltså hur man ska bete sig, hur man ska tala om andra människor. Och när vi då ser, låt oss säga, den rabbinska domen över Josef här, när man studerar varför Josef nu var tvungen att sitta i fängelse 2 år till, varför kunde han inte få komma in för faro nu redan? Man kan ju då diskutera, var det egentligen lashon hara eller var det inte, och det ska vi titta på nu tillsammans här. Så vill jag också höra vad ni tycker om det här. Vad var det för lashon hara i det här? Han säger så: jag blev bortrövad från hebreernas land. Vad är det för ont att säga med det? Talar han illa om sina bröder här?
Ja, man kan ju säga att han talar illa om kananéer till exempel. Eftersom han säger att det inte är deras land.
Ja.
Han erkänner inte att det är en så länge har de ju det.
Rabbinerna säger att han talar illa om sina bröder här. Gjorde han det? Nu kan jag inte citera vem som säger det bland rabbiner, för jag har lite, jag har inte alla citaten här.
Egentligen så är det ju inte riktigt sant. Han var ju såld.
Ja.
Du såld i hebreernas land av mina bröder.
Men då var det ju någon som rövade honom, alltså som stal honom. Det står egentligen stal på hebreiska. Han blev alltså rövad, och det var ju hans bröder som gjorde det.
Ja, de berövade honom livet egentligen, rövade honom.
Ja. Och det här, men får ju tänka då att det är slavtänkande. Han blev stulen och såld som slav. Så det är alltså en
han säger process. Ju vad som hände, inte någonting mer egentligen.
Nej. Så han är ju egentligen försiktig med sina, han nämner inte mina bröder, han säger bara hebreernas land, men det var inte så många hebreer på den tiden. Så man visste ju egentligen vilka det var han.
Ja, så han tar det här då.
Ja. Det kan man fundera på. Man fundera på.
Om man känner till. Känner du igen något hänt där borta, där borta? Ja. Det var det.
Mm.
Så det är ju frågan.
Det är frågan om de visste det. En annan sak så säger han, och här, alltså, dels i Hebreernas land, men här också, Egypten. Det var ju två attacker han fick. Dels var det hans bröder, och dels var det Potifars fru. Potimor, som en del kallar han. Men det var inte rätt, så heller, så heter han inte. Så att, också här, han säger faktiskt också här, gampo, det vill säga han gör en liknande, han liknar det som hände i Hebreernas land som det som hände här. Han blev orättfärdigt behandlad. Och han har ju all anledning att vara på ett mänskligt sätt dels bitter och dels aggressiv och dels besviken på de här människorna som på något sätt är äldre än han själv och har en auktoritetsställning och står i ledarposition. Han var ju den yngste brodern utav dem. Så de andra var ju äldre än han själv. Och även hans herres fru. Det var också en auktoritetsperson. Som man förväntade sig bättre rättfärdighet ifrån. Och de behandlade, alltså var korruption, det var orättfärdighet. Och han hade alltså anledning att klaga på överheten, så att säga. Anledning att bli bitter och klaga på presidenten. Eller vad man nu ska säga det, uttrycka det. Vad säger du? Ja, han sa det ju snällt. Och det är ju intressant då att även om han sa det snällt, för han säger, jag har inte gjort någonting fel. Med andra ord, de har behandlat mig illa. Frågan är ju, vad hade han i sitt hjärta när han sa det? Och vi vet ju inte vilken ton han säger det på heller. Vi hör ju inte honom, för det bara står ju skrivet. Lo asiti meuma ki samu oti. Och det är inte bra översatt här i folkbibeln. Andra delen. Här har jag inte gjort något som man borde sätta mig i fängelse. Utan det står faktiskt rent klart ut. De satte mig i hålan. Och då är alltså att han pekar ut. Och det, alla visste ju vem det var. Så på så sätt så har han alltså en brist här. Men den är inte så allvarlig. Om vi tittar i början på kapitel på parashan. I kapitel 41. Nej. Nu går jag åt andra hållet här. Kapitel 37 så. 37. Ni vet att Rachel hade, hans mamma hade ju dött. Och därför så var det ju intressant då att han såg solen och månen som bugade sig. Det var Rachel som hade dött, kunde inte buga sig för honom. Så, och hans pappa säger, skulle jag och din mamma buga oss för dig, vad säger du? Frågan är om han menade Rachel som var död eller om han menade Bilha som var hans mammas tjänstekvinna som hade tagit hand om honom när mamman dog. Men det var intressant, han var ju tillsammans med Bilhas pojkar och Silpa, sin fars hustrus söner. Han var tillsammans med bihustrunas söner. Och Josef bar fram till deras fader vad ont som sades om dem. Här var det ju lite grövre då. Sättet att tala illa om sina bröder. Frågan var om man inte kan säga att Josef talade Lashon Hara. Han skvallrade. Frågan är också vad han hade i sitt hjärta. Han kanske var oskyldig liksom före fram. Men även som kan tungan kan lätt slinta. Det hebreiska, det finns flera hebreiska ord för förtal. Ett av de orden är ragal. Ragal, och det är samma ord som regel, som är ben eller fot, som lätt springer. Och det är ju tanken då att tungan springer lätt iväg, den springer alldeles för fort. Och ett av sättet att tala illa, det är att säga för mycket. Och spring, tungan är lite för snabb ibland. Och vi ser då en utveckling i Josef. Först så talar han, för han förmedlar till sin pappa det som andra talar illa om hans pappas barn, alltså hans halvbröder. Han för vidare det som är ont om dem. Och det står inte att han för vidare det som är gott, bara det som är ont för han vidare. Det är ju viktigt. Det var en lägre nivå, en sämre, en värre nivå utav Lashon Hara i Josefs liv. När han hade suttit i fängelse ett antal år, han var 17 år när han blev såld, han var 30 år när han blev upphöjd. 2 år innan, alltså var han 28 år, det var alltså 11 år senare. 11 år i fångenskap, inklusive fängelsetiden, hade skapat någonting i hans liv som gjorde att han var försiktigare när det gäller att tala om andra. Så när vi då läser i kapitel 40 vers 15 som vi hade här, så ser vi att han säger inte så mycket ont, men ändå så finns det lite grann kvar. Och då tyckte Hashem, hej Josef, du är inte färdig än. Du kan inte bli kung över, eller guvernör över Egypten än, för det finns fortfarande en lite för snabb tunga, springer lite för fort här. Så du får 2 års utbildning till här innan du kan bli befordrad. Och efter han hade blivit befordrad, så ska vi se i kapitel 50 hur han talar om det som hände med honom. Kapitel 50 vers 15 tror jag det. Och det är det som är intressant, att se hur han mognade när det gäller sättet att tala. Nej, det var faktiskt lite längre. Vers 20. Kapitel 50 vers 20. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo för att låta det ske som nu har skett och behålla mycket folk vid liv. Han gör en analys, och så ger han alltså en positiv vändning på det onda som hände. Och det står också när han ger sig till känna, ska vi se om vi hittar det. Han avslöjar sig för sina bröder i kapitel 45. Vers 3, tack. Och Josef sa till sina bröder, jag är Josef, lever min far ännu? Men hans bröder kunde inte svara honom, så förskräckta blev de för honom. Då sa Josef till sina bröder, kom hit fram till mig. Och när de kom fram sa han, jag är Josef, er broder, som ni sålde till Egypten. Men var nu inte bedrövade och gräm er inte över att ni har sålt mig hit. Ty för att bevara människors liv har Gud sänt mig hit före er. Nu hade han fått ett annat perspektiv på tillvaron. De här 2 sista åren gjorde att han kunde komma upp, och kanske speciellt när han blev upphöjd då inför fara, och då fick han det här perspektivet som han behövde. Att det här, som det orättfärdiga som hände mig, det var faktiskt någonting positivt bakom det. Och då blev det inte bitterhet kvar. Det fanns inte plats för bitterhet, för han såg Guds mäktighet, Guds godhet i det svåra, i det lidande, i det förtal och i det, för de hade ju förtalat honom, där kommer drömmaren, de pratade ju illa om honom. Det som han hade upplevt av förtal och förkastelse och allt det här, det kunde vändas till världens frälsning. Och då kom vi in på jag vill tala om 3 personer, tre personer, kanske personligheter. Den första är Messias. På grund av hans lidande, på grund av det förtal han fick utleva, på grund av det spott och spä som han fick uppleva, blev världen försonad med Gud. Han var tvungen att lida för att världen skulle få nåd. Israel, judiska folket, har fått spott och spä av hedningarna under tusentals år. Och genom det lidandet så får världen del av frälsningen och livet. Och det är en sanning och det är ljus som går från judarna till världen. Och om det nu finns i Sverige en rörelse som får uppleva spott och spä, så kan det ju faktiskt leda till någonting positivt. Om vi grundar oss på det här som vi läser om i Josefs liv, om vi säger att vi följer det judiska folket i deras nöd och deras lidande och deras förtal på grund av deras tro, om vi följer Israels Messias Yeshua, så kan vi inte räkna med att vi ska bli mindre bespottade, mindre förföljda, mindre hatade och mindre förtalade än vad de har blivit gjorda. Och då får vi tänka, hur reagerar vi då när vi utsätts? Det finns två fronter där vi speciellt har attackerat de sista åren i Sverige. Den första fronten har att göra med att Gud är en, och som vi alla vet, vi vill föra fram att Gud är echad, en, och inte mer, inte flera. Gud är en. Och Gud är ingen människa eller en människoson. Det är en front. Och det är en attack på ett system som har varit rådande i världen i drygt 1700 år. Det är ett av grundpelarna för det systemet. Just att Gud skulle vara fler än en. Och när man då attackerar den här tanken att Gud skulle vara fler än en, och säger att Gud är bara en och han är ingen människa, så blir det en oerhörd reaktion. För det är en av de benen som det här systemet står på. Den andra frontlinjen som vi har gått ut med. Den andra fronten vi har gått ut att strida vid, den andra attacken som vi har gjort, det är just att det här systemet då har en tanke att vi är det nya Israel. Vi är Guds folk. Och de flesta i det här systemet tänker att judarna är inte Guds folk. Det finns en grupp människor i det här systemet som tänker att judarna är fortfarande Guds folk. De är en minoritet i det här systemet. Men själva kärnan i det här systemet, själva det som håller detta systemet uppe, den andra på foten, om vi får säga så, det är att vi är folket. Vi är folket, inte judarna. Det är vi som har det och inte judarna. Så när vi då attackerar de här två tankarna och säger att det är judarna som är folket, det är de som är det utvalda framtidsfolket, och icke-judar måste lära sig av judarna, då blir det en oerhörd reaktion. Och du kan aldrig skilja judarna från judarnas ledare. Man kan inte säga att det judiska folket är en sak och dess ledare en annan sak. Går vi med judarna, så går vi med deras ledare. Det behöver inte betyda att vi accepterar allt, varken bland folket eller bland ledarna. Men vi kan inte förkasta ledarna och säga att vi går med folket. Det är helt omöjligt. Folket följer ju ledarna. Det är ju det som har gjort att folket finns idag, att man har följt de regler som ledarna har satt upp för folket. Så man kan aldrig dela mellan ledare och folket. Om vi nu tittar på ordet förtal som vi har stannat vid här. Det blir förtal när det blir en attack. Och Sverige, rent historiskt sett, så tror jag att Sverige har en förmåga att tycka väldigt mycket. Sverige kallas ibland för världens samvete. Och svenskar tränas att vara tyckande. Det lär man sig i skolan, att tycka om allting. Och den som tycker bra, eller tycker kanske inte bra, men kan försvara sina åsikter och föra fram sina åsikter, han får bra betyg i skolan. Är det så? Det hade våra barn svårt med när de kom och gick i svensk skola, för det är ett helt annat system än det de har lärt sig i de länder som vi har bott i. Så det året som de var i Sverige, så hade de svårt att förstå vad de skulle göra.
Det är ju naturligtvis att du ska ha bra på proven och allting, men det framhålls ju att du du ska kunna, att du ska räcka upp handen när du har en åsikt och framföra den.
Ja. Svensken tränas att ha en åsikt om allt. Ja, man ska ha en åsikt om allt.
Om man har kunskap ska man även framföra åsikten. Ja. Kunskap.
Och det är någonting, det kan vara både positivt och negativt. Det säger jag inte, jag säger inte. Ja. Om man ska vara kritisk och man ska tycka. Det innebär då att det kan ju vara positivt. Och det naturligtvis så finns det ju mycket positivt i det här. Men samtidigt så har folk tränats att ha en åsikt även om det de inte känner till. Och det blir ju problem då, för då blir det lashon hara utav det. Då blir det alltså ond tunga, det blir en typ av förtal. Man sprider någonting som man tror, och så ska man tycka om det då. Och en av sättet att skada en människa eller en rörelse, det är att bygga upp ett spöke. Man först så talar man om den rörelsen eller den människan, han är så här och så här och så här och så här, och mycket av det kan vara sant, men mycket är alltså påhittade saker. Och sen strider man mot det man har sagt. Man strider mot det här spöket man har målat upp. Och då blir det onödiga konflikter. Nu är det ju här vanligt när det gäller, låt oss säga, de som har gått vid sidan av den gängse åsikten i den här kulturen har alltid blivit förföljda, förtalade och förkastar, utdrivna från gemenskap. Så det här är ingenting nytt. Tyvärr så är det många av dem som använder sig av de här metoderna som i sin tur bygger på en grund som är ett resultat av att andra har blivit förkastade och förtalade tidigare. Jag ska förklara. Till exempel vuxendop. Det var förbjudet i Sverige att döpas som vuxen. Det var på mitten på 1800-talet första gången som människor i Sverige döptes som vuxna. De blev förtalade, förkastade och utvisade ur sina församlingar, men inte utvisade från Sverige. Utvisade från Sverige till och med. Så var det så pass allvarligt. De har ju då betalat ett väldigt högt pris för att den här sanningen skulle komma ut i Sverige. Sen är det då människor som kommer efter oss som står på den här sanningen, som gör samma sak med de som kommer med nya sanningar. Eller som lyfter fram sanningarna från de gamla sanningar på ett nytt sätt. Och det upprepas det här systemet då. Så om vi nu för fram det som vi tror är sanningar, eller en ny betoning av sanningar, så måste vi räkna med att bli förföljda. Vi måste räkna med att bli förtalade. Risken är ju att vi faller i samma grop och förtala tillbaka. Och det här är det som det här budskapet går ut på, att låt oss vara försiktiga, låt oss lära oss av Josef här att inte göra samma sak. Han blev illa behandlad. Han hade möjlighet att bli bitter. Han hade alla förutsättningar för att vara kvar där i brunnen. Två gånger blev han kastad i en brunn enligt hebreiska. Det var när bröderna kastade honom i brunnen och när han kom i fängelsehålan, som också på hebreiska är ordet brunn. Och han kunde ju stanna där resten av sitt liv i sin bitterhet. Men han lyckades och bli av med detta. Och såg att det fanns ett högre syfte. Jag får lida för att andra ska bli hjälpta. Och har vi den tanken, då blir det en utmaning. Och då blir lidandet ett syfte. När vi vet att vi har ett syfte med lidandet, då blir det inte så svårt att bära det. Jag vet att det här får jag utstå för att Sverige ska få uppleva en besökelse från himlen. Så att då kan det bli någonting positivt, som han säger. Det var Gud som skickade mig hit före er. Det var inte ni som, han säger det på ett ställe, det var inte ni som skickade mig, säger jag till bröderna, utan det var Gud som sände mig. I illustrerat bibellexikon så finns det ett sammandrag på vad ordet förtal är i skrifterna. Och jag tyckte det var väldigt bra, så jag ska läsa det här. De gör ju så att de har tagit de olika bibelställena och gjort en analys. Vad handlar de om? Och så sätter de upp en typ av resumé om ett ord som förekommer i de här bibeltexterna. Och då står det om ordet förtal. Att förtala är att tala ont eller nedsättande om någon, framförallt om en som inte är närvarande, att tala bakom hans rygg. Och så finns det flera bibelställen som styrker det. Förtal omfattar även skvaller, två bibelord som styrker det. Anklagelse, fördömelse. Och så finns det alltså bibelställen efter allt det här. Jag ska inte läsa alla bibeltexter. Falskt rykte. Förtal skildras träffande i Ordspråksboken 18:8. Örontasslarens ord är så som läckerbitar och tränga ned till hjärtats innandöme. Det är nästan som bakelse. Ska du ha en bakelse? Har du hört det här sista? Och så äter du upp det och känns så läckert. Och får berätta om vad som har hänt. Förtal är giftigt. Psalm 144, Jeremia 9:8. Det verkar fördärvande, Ordspråksboken 11:9. Vållar träta, Psalm 55:22, Ordspråksboken 6:19. Gör vänner oense, Ordspråksboken 16:28. Förtal kommer från ett ont hjärta, Matteus 15:19, Lukas 6:45. Och har ofta sin grund i hat, Psalm 41:7-8, 109:2-3. Förtal är en djävulsk egenskap, Uppenbarelseboken 12:10. Därför kallas i NT en förtalare för diabolos, alltså grekiskan för djävul, som också är anklagare. De ogudaktiga är hänfallna åt förtal, Psalm 52:6, Ordspråksboken 11:9, Jeremia 6:28, Andra Timoteusbrevet 3:3. Men även troende kan falla för frestelsen till förtal. Därför har skriften speciella varningar på detta område. Tredje Mosebok 19:16 står: du ska inte gå med förtal bland ditt folk. Du ska inte stå efter din nästas blod. Jaga Herren. Första Timoteusbrevet 3:11, 5:14, Titus 2:3, Första Petrusbrevet 2:1. Och så vidare. Förtal är synd, vare sig det som sägs är osanning eller ej. Människan ska en gång göra räkenskap för sina ord, Matteus 12:36. Och förtal ska då få sitt straff, Psalm 50:21, 101:5, Ordspråksboken 19:5. Gud hatar förtal, Ordspråksboken 6:16-19. Förtalare, alltså smädare, ska inte få Guds rike till arvedel. Det här är jätteallvarligt. I Första Korinthierbrevet 6:10, det ska vi läsa. Och det här är ju ord som berör oss alla. Jag känner att jag själv måste arbeta med det här i mitt eget liv. Så det här, jag hoppas att ingen tar det här som att jag vill anklaga på något sätt, utan det är någonting som jag vill analysera oss i den här rörelsen och ställa frågan: hur gör vi nu när vi förtalas av andra? Hur gör vi när vi blir orättvist behandlade? När vi blir orättfärdigt behandlade? Precis som Josef. Kanske då av personliga ledarpositioner och så vidare. Ska vi börja att göra samma sak? Hur ska vi, kan vi slå igen? Och här måste vi vakta oss jättemycket. Vad har vi nu? Vad sa vi nu här? Första Korinthierbrevet 6:10. Och 11. 9:10. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudaryrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade eller avskilda. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Yeshua, Messias namn och i vår Guds ande. Förtal har ju naturligtvis olika grader. Och det ser vi också i Josefs liv här. Det första var allvarligt. Han tog bara fram det som var ont om sina bröder och sa det till sin pappa. Nu lär rabbinerna också att Lashon Hara är även att tala gott om någon. Hur kan det komma sig? När någon inte är närvarande så kan man inte tala om den personen på varken gott eller ont. Det säger ju till och med ängeln, tror ängeln som sa det till Laban. ta det tillvara, eller var det Herren direkt?
Nej,
var det en ängel? Eller om det är Herren direkt. Ta det tillvara för att tala om min tjänare varken gott eller ont. Varken ont eller gott. Så man, speciellt från Laban, han hade ett perverst hjärta. Trots att han skulle tala om någonting gott, så kunde det användas till någonting ont. Låt oss säga så här. Två personer, Pelle och Kalle, hoppas ingen heter det här, de står och pratar om Nisse. Och så säger Pelle: Nisse, han är jättebra alltså. Du kan lita på honom 100%. Och Nisse finns inte där. Och så säger Kalle: nja. Och så för han fram någonting negativt på grund av att den andra sa någonting positivt. Så då blir det resultatet av att tala gott om Nisse blir att den andra talar illa. Så var försiktig till och med när du säger någonting gott om någon, för då kan någon annan säga: nej, han är sån och sån och sån. Då kan det bli ett resultat som blir negativt. Så det bästa är att vakta våran tunga, att inte tala om andra när de inte finns närvarande. Eller åtminstone ha den här uppfattningen, inställningen, att det jag säger nu om den här personen, det kan jag lika väl säga när den här personen står här jämte mig. Och jag kan inte säga någonting när den inte är med, som jag inte skulle kunna säga där den finns närvarande. Det kan vara en bra regel att följa. Och, men det är alltid bättre att inte säga det, för som ni vet så har vi kommunikationsproblem. Det jag säger är inte alltid det jag tänker. Alltså, ska jag säga det på ett annat sätt. Det jag säger uttrycker inte 100% det jag tänker. Det finns en skillnad mellan hur jag egentligen uppfattar och vill säga någonting, mellan det och det jag får ut ur munnen. Jag kan inte alltid uttrycka vad jag upplever eller känner. Det har jag problem med, och det kanske vi alla har. Sådana är vi för att kunna kommunicera vad vi upplever. Så det jag tänker, det säger jag inte riktigt 100%. Och det jag säger, det uppfattar du inte riktigt som jag säger det. Och det du uppfattar är inte riktigt det som du tänker om det du uppfattar. Så från min uppfattning till din uppfattning så blir det problem på vägen. Och speciellt då när vi har ord som betyder olika för dig och för mig. Så vi hittade ett ord här nu som välväxt. Det var någon som tyckte, ja men det var ju, det betyder det. Jaha, betyder det det för dig? För någon annan så betyder det någonting annat. Så om vi använder ett ord som för mig betyder en sak, så kanske det ordet uppfattas på ett helt annat sätt för dig. För det ordet har en annan betydelse i din uppfattningsvärld om det ordet. Vi har kommunikationsproblem. Och det innebär då att när vi talar om någon, eller vi talar om vad vi uppfattar om någon, och vi som är svenskar, vi har ju en benägenhet att gå som katten runt en het gröt. Vi har svårt att gå rakt på sak och säga precis som det är. Och då ger vi små antydningar om vad vi tycker eller tänker. Och det är så smått ibland så att alla uppfattar, speciellt inte invandrare och andra som har lärt sig från annan kultur, att man är rakt på sak, förstår inte de här små nyanseringarna då. Och uppfattar inte vad det egentligen är som sägs eller som tänks. Problemet när vi gör så är ju då att det positiva när vi gör så, det är att vi talar inte illa rakt ut. Men ändå så finns det en liten underton där om någon eller något. Och det positiva är att vi inte talar illa för mycket. Men det negativa är ju då att det här kan missuppfattas. En del kan ta det väldigt så här, men han tyckte eller hon tyckte att han var sån väldigt så här fel. Men hon kanske inte tyckte så mycket, utan det var bara lite grann. Men eftersom det är en liten vink om det här, så kanske några tolkar det väldigt starkt och en annan tolkar det starkare och svagare. Så får man olika uppfattningar om vad som tycks, och åsikter om den eller det som händer. Här ber vi Herren om nåd, tror jag. Jag har en bön i mitt hjärta. Rena min tunga, och jag säger som profeten Jesaja. Vi kan väl läsa den texten, Jesaja 6. Jag har orena läppar, och jag bor ibland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett Herren Sebaot, konungen. Och han är så ren så jag känner mig oren när jag får upp ögonen för det här. Och vi måste be att Herren renar oss från detta, Jesaja 6. Och jag har bett honom att gå igenom mitt liv, för om det är saker jag har sagt om andra tidigare som ligger där, som inte är täckta och inte är försonade genom lammets blod. Naturligtvis när vi ber om förlåtelse får vi förlåtelse, men det krävs också att vi omvänder oss från våra synd så att det blir ordentligt. Så att försoningen blir ordentlig, så att vi blir renade från det här och blir av med det, så att vi inte fortsätter med samma saker. I 6, vi kan läsa från vers 1. I det år då kung Ussia dog, Jesaja 6, såg jag Herren sitta på en högt och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom, var och en hade 6 vingar, med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter, och med 2 flög de, och den ene ropade till den andra: helig, 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 eller avskild, 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 kadosh, 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 Herren Tsevaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, till jag är en man med orena läppar. Profeten som hade tränats att tala Herrens ord, en man som var avskild för tjänst till den evige, när han får se den här uppenbarelsen av den rene och avskilde, det första han säger, det är: mina läppar är orena. Det första som avslöjades i hans liv, det var att jag har inte ett rent sätt att tala. Jag måste få bli av med det här. Eller han säger ju inte ens, men han säger: ve mig som har, jag förgås, för jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och det upplever vi. Vi är i en miljö där det här är helt normalt och anses som normalt, men i himlen anses det inte som normalt. I himlen anses det som orent när vi talar om andra och tycker om andra hit och dit. Och kanske det är positivt, men också har vi ju då, vi tycker alldeles för mycket. Och vi behöver säga som den här profeten: och mina ögon har sett konungen Herrens Sheba. Och så finns det då en lösning. Och det är det mest gripande av alltihop. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa: när nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits bort, tagits ifrån dig, och din synd är försonad. Orena läppar, likhetstecken, missgärning, synd. Men det finns ett kol. Om du läser i Uppenbarelseboken så ser du att altaret är den plats där lammet stod. I Uppenbarelseboken är altaret samma plats där lammet stod. Det finns ett lamm som har offrats i himlen för att vi ska bli renare i våra munnar, i våra läppar, så att vi inte fortsätter att tala som det här folket som vi har runt omkring oss tala. Att vi kommer upp på en högre nivå, att vi kommer upp på en himmelsk nivå där vi inte kan acceptera det här längre. Och jag hörde Herrens röst och så vidare. Det finns andra texter. Psalm 15 talar om samma sak. Det står en psalm av David: Herre, vem får vistas i ditt tält? Vem får bo på ditt avskilda berg? Här är ju samma sak, närheten av Herren. Vem får vara där i den här Herrens närhet? Den som lever fullkomligt. Det var väl väldigt kraftig översättning här. Jag tror att det står tamim på hebreiska. Och det är, nu kommer vi det här, till det här med kommunikationsproblem. Skulle du kunna springa och hämta, eller kan du ge oss den hebreiska texten på psalm 15 just nu? Jag vill se vad det är för ord.
Det finns ord där på hyllan.
Ja, men har du en psalm 15 eller?
Ja.
Du tänker
den
på
vita där.
Du tänker på psalm 24 på.
Nej,
jag
har hela psalm.
Ja, vad bra, jättebra. Psalm 15. Men i alla fall, ordet fullkomligt, nu ska vi ta det som ett exempel här. Det var väldigt bra att komma upp. När vi läser översättningen, var fullkomlig så som en himmelska fader är fullkomlig. Eller som er. På svenskan, i alla fall min uppfattning av ordet fullkomlig, det är att ingen människa är fullkomlig. Och ingen människa kan bli eller vara fullkomlig. Men i den hebreiska texten så är det inte så. Så där har vi ett problem med termerna. Att Det som i hebreiskan översätts som fullkomlig betyder inte det som svenskan säger fullkomlig. För svenskan är väldigt exakt. Svenskan är väldigt noggrann. Och när man säger fullkomlig då ska det alltså vara perfekt utan någon brist överhuvudtaget. Fullständigt perfekt. Men så betyder det inte på hebreiska. 15:1. Mismor David Adonai. Le David Adonai mi yagur be aholecha mi yishkon behar kodshecha holech tamim. Ordet tamim, precis. Tamim. Det står faktiskt att Jakob var en man som var tam. Esau var en jagare och Jakob var tam. Samma ord som finns här. Jakob. Doran säger att han redan var sådan. Men då kan man ju inte översätta Jakob var fullkomlig. Det skulle låta väldigt lustigt. Jag tror inte de har översatt det på det sättet. Men han var en... På spanskan finns ett ord som är integrum. Integritet. Ett samma latinska roten. Som är en... Ett, för mig... Som jag förstår orden, bättre förklaring på ordet tam. Oskyldig, inte enkel i den låga bemärkelsen, utan en äkta människa. Äkta kanske vore bra. Så när du och fullmogen, ordet fullmogen kan man också tänka sig. Men äkta skulle jag det är lite, han var alltså en äkta, en helgjuten människa. Hederlig, helgjuten, äkta. Det är det som ordet som översatt som fullkomlig betyder på hebreiska. Som jag uppfattar ordet fullkomlig. Eller tamim. Så kan jag väl bäst lägga till. Den som lever fullkomligt eller som vandrar helgjutet. En riktigt moderniserad tolkning här. Den som vandrar helgjutet, den som vandrar handlar äkta, den som talar sanning av hjärtat, den som inte baktalar med sin tunga. Här har vi ordet baktalar, och det här ordet rakal lo förlåt, inte rakal utan ragal lo ragal al leshono. Den som inte springer med tungan, den som inte låter tungan gå för mycket, han får bo i Herrens närhet. Och det är intressant att det kommer ganska högt upp på listan här. Vi har flera saker vi ska fortsätta läsa. Men då ser vi hur viktigt det här är för Herren när det gäller tungan. Och för profeten var det också väldigt viktigt. Det var ju det enda han tog upp, profeten. Han säger inte, jag har gjort det och det och det, utan orena läppar. Det var liksom det som slog honom, det första han tänkte när han var i Herrens närvaro. Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt, den som talar sanning av hjärtat, den som inte baktalar med sin tunga, inte handlar illa mot sin nästa och inte vanära sin granne, den som föraktar den förkastlige men ära den som fruktar Herren, den som inte bryter sin ed om än det blir till egen skada, den som inte driver ocker med sina pengar och inte tar mutor för att fälla den oskyldige. Den som handlar så ska aldrig vackla. Titta här vad långt ner ekonomiska brott står i förhållande till det andra här. Så att tungan ligger långt före ekonomiska brott i Herrens prioriteringslista. Så att från himlens sida så är det här med hur vi använder våra mun väldigt viktigt. Och det har vi inte inbakat i våran kultur, tyvärr. Men må Herren lyfta fram det här hos oss, så att vi verkligen tar det här på allvar och tänker efter när vi börjar tala om någon annan. Och naturligtvis så är ju den gyllene regeln, som den kallas, väldigt bra. Gör ingenting eller säg ingenting om någon annan som du inte skulle vilja att någon annan säger om dig. Skulle jag vilja att någon sa så om mig till en annan, som jag nu säger om den här? Nu är det så här att inom judisk halacha så när det finns onda människor, låt oss säga att Nisse har lånat pengar av mig och han lovade mig att betala igen det om en vecka. Det har gått 10 år och jag har påmint Nisse efter en vecka, så du lovade mig. Och Nisse, nej, inte 10 år, vi ska inte ta så lång tid. Det har gått en längre tid, ska vi säga. Nisse har inte betalat igen och han har pengar, jag vet det. Han har sagt det, men han vill inte hålla sitt ord. Han vill inte betala igen. Han har stulit pengar från mig eftersom han har inte betalat igen och inte vill göra det. Och jag har påmint honom, men han vill inte. Så kommer då Kalle till mig och säger så här: hörde, Nisse har bett mig om att få låna pengar. Tycker du att jag ska låna honom pengar? Vad säger jag då om Nisse? Till Kalle. Får jag säga till Kalle: akta dig för att låna pengar för Nisse, från Nisse. Är inte det Larsson Hara mot Nisse då? Då har jag ju talat nedlåtande om honom. Det är inte, räknas inte som Larsson Hara. För i det här fallet så skyddar jag en broder från att bli bedragen utav en bedragare. Så där har jag till och med min plikt att säga till Kalle. Men jag får vara försiktig vad jag säger om Nisse. Jag skulle inte låna pengar av Nisse. Du kan till och med säga: jag kan intyga att Nisse är inte någon som du kan lita på när det gäller det här ekonomi. Men var försiktig då. Men då har du skyddat honom. Då kanske du räddar honom från att falla i samma grupp som du föll. Och då har du, det har du en plikt att göra. När det är ett sånt uppenbart fall. Så att det finns ju gränser för allting. Ordspråksboken 11. Nej, 10. Vers 18. Ordspråksboken 10:18 står: den som döljer hat har falska läppar. Den som sprider förtal är en dåre. Det är dåraktigt att sprida förtal. Yeshua säger, våran mästare, han säger: döm inte så blir ni inte dömda. Matteus 7:1. Ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Det här kan ju i början se ut som någonting väldigt svårt och allvarligt. Men med tiden så har jag upplevt den här texten som väldigt positiv. Om jag kommer att dömas med det mått som jag mäter med, så kan det ju bli en oerhörd hjälp för mig på domens dag. Låt oss säga så här: jag ser den personen göra någonting som jag absolut inte skulle göra. Och det kan ju göra, alltså någonting som ser ut som att det är någonting ont eller någonting som man absolut inte gör. Jag ser den personen göra det. Eller hör om att den personen har gjort det. Min reaktion då kan ju vara att jag föraktar den här personen för det som den har gjort. Och så här: hur kan du, eller hur kan den personen göra något sånt? Då har jag ju utgått ifrån den situation jag står i. Jag skulle inte göra så om jag vore i den situationen. För man sätter ju sig själv som utgångsläge när man bedömer andra för det mesta. Men i Talmud står det så här: att domare, när de ska döma en person, och överhuvudtaget när vi ska bedöma andra människors handlingar, så ska vi vara väldigt noggranna med att först sätta oss i den personens situation innan vi dömer deras handlingar eller vad det är man har sagt. Och vi kanske inte känner till all den bakgrund som finns, eller den själ som är i den här människan, som gör att den här handlar eller säger på det här sättet i den situationen. Och då kan vi ju faktiskt ha en väldigt barmhärtig dom när vi ser någonting som vi absolut inte skulle göra. Vi kan ju faktiskt bedöma i vårt hjärta en sådan människa barmhärtigt. Man kan säga så här: ja, han kanske inte har sovit i natt till exempel. Ska vi ta ett exempel? Det hände ju här. Vi var i synagogan och gick hem från synagogan. Och när vi var på väg hem så kom en av våra grannar och gick till synagogan. Han var alltså på väg till synagogan när vi gick hem från synagogan. Då var ju bönen slut. Och han skyndade sig liksom för att hinna och komma. Och då kan man ju lätt tänka, ja men vad är det för en granne kommer så sent till morgonbönen i synagogan på sabbat.
Han skulle ju gå. Han gick ju till en synagoga som började en halvtimme efter.
Ja, ja just det, kanske ska säga det. Så att han kanske hade han med lite grann, men han, låt säga att han kom en eller en och en halv timme för sent till morgonbönen som håller på 2 timmar. Låt säga. Och han kanske hade en halvtimme kvar. Ja, och då är det ju lätt faktiskt att tänka så här, ja men vad är det för en som ligger i sängen på sabbatsmorgon och inte går och presenterar sig för Herren? Hans plikt som jude är ju att gå och be för Herren. Han kan ju inte hålla på med att komma sent till morgon. Det är ju lätt att döma en sån här. Och den första tanken kom ju då. Så tänkte, nej, vad håller jag på med? Det här är ju inte bra. Han kanske har legat hela natten och haft ont i magen, kom en tanke. Eller vad som helst, jag har ingen aning om vad som har hänt med honom. Varför ska jag döma honom när han kommer för sent om jag inte överhuvudtaget vet vad som har hänt och vad som är anledningen till att han kommer för sent? Och liksom jag fick stanna upp lite grann. Oj, det är lätt att döma. Väldigt lätt att döma. Men man kan ju faktiskt vända på det då och använda sig av en barmhärtighetstänkande när man dömer människor. Och då kommer jag också behandlas på samma sätt. Så jag tänkte, ja men det var ju bra då. Han kanske låg hela natten med magont och hasade upp sig på morgonen nu och i alla fall får vara med en halvtimme på bönen i synagogan trots att han mådde så dåligt. Då har jag en barmhärtig dom för honom då. Och då kommer Herren att bedöma mig på domens dag på det sättet för de saker jag har gjort fel. Så då blev det här ett löfte om hur vi ska, eller en möjlighet hur vi ska kunna bedömas på ett barmhärtigt sätt på domens dag. Om vi då mäter med det mått jag mäter, hur jag bedömer andra, det är ju ett mått som jag mäter med. Utgångsläget när jag bedömer andra, det är måttet som jag mäter med. Om jag har ett mått som är generöst och barmhärtigt när jag bedömer andras beteende, så kommer jag att behandlas så av min mästare på domens dag. Och jag skulle gärna vilja bli så behandlad. Skulle inte du det? Så låt oss vara försiktiga när vi dömer andra. Bedömer andra. Döma betyder fördöma i den här texten. Men döma betyder också bedöma. Var försiktig när du bedömer andras handlingar. När du har åsikter om vad de tror, tycker eller tänker. När vi nu är inne i debatter om olika teologiska system, så är det lätt att hänga upp sig på sakfrågor. Och jag vill säga så här, att från himmelens sida, jag kan säga så med full frihet, från himmelens sida är det inte sakfrågan som är viktig, utan attityden i hjärtat som är viktig. Jag brukar föra fram det ofta. Om du läser din bibel ärligt, du går till den grundtext som ligger bakom, om du har möjlighet, men du eller kanske bara läser på svenska eller det du kan. Och du ärligt söker och kommer fram till en ståndpunkt och vill ha tag på sanningen. Och du tror på det som du förstår det och håller fast vid det och är trogen det du tror är rätt, så kommer Herren att belöna dig för det trots att du skulle ta fel. För din attityd till sanningen är rätt. Du vill det rätta, du ser det på det här sättet och drar slutsatsen. Ja, är det så, då kommer jag att tro på det, för det är så jag uppfattar att det är. Sen om det är fel i sak har inte så stor betydelse från himlens sida. Så att om nu någon annan tycker annorlunda när det gäller en lära, låt säga en lära. Någon tror på den läraren som vi kanske tycker att nej, det är fel. Och säger, om jag har läst i min bibel, jag ser att det står så, det är ju så jag tolkar. Då kan vi ju inte säga att den här personen är fel, för hans attityd är ju rätt. Men om man nu håller fast vid den här läran bara för att alla andra tycker så, eller för att inte bli förföljd trots att han kanske ser något annat i Bibeln, då är det en annan sak. Men det vet ju inte vi. Så låt oss bedöma med ett barmhärtigt sätt till de som inte tycker som vi. Om du är ärlig i ditt sätt att tänka och har läst Bibeln och är ärlig och går efter din övertygelse, så vill jag hedra dig för det trots att jag inte håller med dig. Den attityden måste vi ha. Sen får Herren döma det som är gömt i hjärtat. Om någon gör det för egen vinning eller för att inte bli sparkad från gemenskapen eller vad som helst, det vet ju inte vi. Vem är vi att gå in där och trampa in på människors attityder? Det är bara Herren som kan göra det. Så låt oss vara väldigt försiktiga. Låt oss vara väldigt försiktiga när det gäller de här sakerna. Det finns några texter till jag vill ta fram. Jakobs brev talar om tungan. Vi ska läsa från kapitel 2. Nej, kapitel 3, förlåt. Jakobs brev kapitel 3. Mina bröder, från vers 1. Inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Det här är väldigt starka ord. Om man då tänker på hästen. Det jag har i min mun, det styr hela min kropp. Och det är inte bara kroppen utan även hela. Det är ett bildspråk som talar om hela min omgivning. Det jag säger styr hela min omgivning. Hela mitt liv styrs av hur jag använder min mun. Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Det kan jag bestämma hur jag, på vilket sätt jag talar. Det är både allvarligt och underbart. För vi kan ju faktiskt förändra våran kropp och våran situation beroende på hur vi talar om. Och våran gemenskap, församlingskroppen och den andliga gemenskapen, det andliga klimatet kan förändras genom vårt sätt att tala. Det står i Ordspråksboken, och jag hoppas att jag citerar rätt, ni får hjälpa mig om jag säger fel. Genom de rättfärdigas idoghet eller byggs staden upp, men genom de orättfärdigas tunga bryts den ner. Är det inte så? Nästan. Om det är idoghet eller arbete eller vad det är. Men den sista biten, det vet jag att det är. Genom den orättfärdigas tunga eller de ondas tunga eller. Men i alla fall tunga är rätt. Genom tunga bryts staden ner. Alltså en stad, alltså ett helt samhällssystem kan brytas ner av människors tunga. Så det behövs alltså inte slägga och dynamit och laser och allt, eller missiler för att bryta ner en stad. Det räcker att ett antal människor använder sin tunga på ett felaktigt sätt. Så bryts staden ner. Och stad är ju då en bild på ett samhälle, det är en bild på en familj, det är en bild på en rörelse, en bild på ett system, en bild på ett system där vi har en typ av social gemenskap. Så tungan har en otrolig makt att förstöra, men samtidigt också att bygga upp. Så i det här fallet då kan vi styra hela systemet med ett betsel i munnen. Vers 4. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten lem. Den kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av Gehenna. Alla slags fyrfotadjur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Med underförstått då, som jag förstår det, underförstått, Hashem kan göra det. Den eviga kan tämja våran tunga. Därför har vi fått en gåva som jag uppskattar väldigt mycket. Då är tungotalet, som det säger, det kallas för tungotal. När man har alltså ett övernaturligt språk, ett bönespråk. Om jag använder min tunga att tala i tungor, tala på det här övernaturliga sättet mycket, så styrs mitt liv av det som utgår ur min mun, trots att jag kanske inte förstår det, men det finns andlig kraft i det jag säger som kommer att leda mig rätt. Därför säger Paulus: jag tackar Gud att jag talar tunga mer än ni alla. Jag skulle vilja att ni alla talade tungt. Det är en sån tillgång. Får Herren tid med din mun, så kommer du att styras rätt. Så tala mycket tunga, kära vän. Gud kan tämja din tunga. Han klarar av det. Tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är, och full av dödligt gift. Men med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Förbannar kan vi tänka då som talar illa om. Fråga: från samma mun kommer välsignelse och förbannelse, eller att vi talar illa om någon? Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten? Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver, eller en vinstock fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Jakobs brev kapitel 4 vers 11 säger: förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Hur ska vi förstå den här texten? Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa? Hur förstår ni texten? Jag har alltid förstått det så här, att har man fått del av det förnyade förbundets krafter, så har Toran blivit lagd i vårt hjärta på ett alldeles speciellt sätt. Och då har vi, om vi är känsliga för det som finns i våra hjärtan, som Herren har lagt in, och den ande som finns över oss, om vi är känsliga för det, så kommer vi att handla rätt. Och det säger också Johannes i sina brev. Smörjelsen som ni har fått, lär er dem alltid. Följ den. Men det är svårt och farligt att säga det, för det är lätt att gå fel. Känslorna kan ta över. Men då säger jag, om vi är riktigt känsliga, den som har öron, han ska höra vad anden säger. Om du är riktigt känslig och följer det som Herren har lagt i ditt hjärta, så gör du rätt, du handlar rätt. Och om nu då vi har syskon här som är ärliga och vill göra det rätta, och försöker känna efter, vad är det Herren vill, vad står det i skriften, hur förstår vi att vi ska handla, och handlar utifrån det, och jag då och ser det och kanske tycker att det är fel, då har jag ju dömt den människans uppfattning om den lag som finns i dess hjärta. Toran som finns i hjärta. Förstår ni? Det är så jag har förstått den här texten. Så då dömer du den toran som den människan har i sitt hjärta. Jag kan föra över det till djurens värld. Djuren har det lättare för sig. De är inte syndiga som människan. De har inte fallit. De har inte gått emot toran. Alla skapade ting och alla skapade varelser har en Torah, har en lag som gäller för dem, regelsystem. Stjärnorna har sina regelsystem, solen har sitt regelsystem, och de följer. Månen har en Torah och den följer Torahn hela tiden, därför snurrar den på så sätt som den gör. Jorden har sin Torah, träden har sin Torah, det finns i deras DNA, det finns i deras system. Alla katter har sin Torah. De är tränade, de är skapade att vara som de är. Så bli inte arg på katten när han fångar en råtta eller en mus. Han är sån. Det är hans Torah. Han följer den Torah som han har i sitt hjärta. Och han kan inte vara en gris eller en hund. Han är en katt. Så om du då tycker att katten ska vara som en hund, försök att träna en katt till att bli en hund. Det går inte. Jag vet inte om någon har försökt. Det är säkert någon som har försökt. Men katten är ingen hund och vill inte vara hund, utan är och förblir en katt. Nu kan han ju tämjas och så vidare och tränas och så, men det finns vissa saker som aldrig går att ta bort ifrån en katt. Det är ju Toran, kattens Toran. Människan då har ju ett större problem. Vi har fått sådan makt ifrån Herren att vi till och med får välja att gå emot den Torah som vi skapades att följa. Adam hade ju sin Torah. Eva hade sin Torah. De bröt med det. Alla människor har också Torah i sig, mer eller mindre. Men det finns där. Och de som då är andefyllda, och de som Jakob kallar bröder här, det är ju andefyllda människor som har fått del av den tillkommande, det tillkommande rikets krafter och lever i det nya förbundets uppenbarelse och så vidare. Och de handlar på ett sånt sätt. De får vi vara väldigt försiktiga med att döma dem. De följer ju Toran som de har. Får vi utgå ifrån. Och då dömer vi Toran när vi dömer dem. Det är så jag fattar. Har ni förstått den här texten på ett annat sätt, så välkommen och förklara det, för jag kan inte säga att jag är 100% nöjd med min tolkning. Men det är så jag uppfattar det. Döma Toran. Men om du dömer din broder förtalare, den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen, Toran. Men om du dömer Toran, lagen, är du inte lagens göra utan dess domare. Okej. Okay. Det var så tyst här nu. Men du får fundera på det, om det finns någon fler, någon annan ut. Det finns säkert 69 olika tolkningar på den texten till. Men det kanske kan hjälpa oss lite grann. Om vi nu går tillbaka och har ett sammandrag här. Sammanfattning, inte sammandrag. Sammanfattning. Josef var vi började med. Han började med att ha en väldigt springande tunga. Han var försiktig. 2 år innan befrielsen. Han sa inte att det var hans bröder och inte att det var Potifars fru. Han gav inga namn. Men ändå så fanns det antydningar som gjorde att det var inte tillräckligt. Han hade kommit upp på en hög nivå. 11 års fångenskap. Hade gjort något positivt i hans liv. Men det var inte tillräckligt. Himlen krävde mer. Himlen ville se någonting större och att han skulle komma upp på ett högre perspektiv. Efter 2 år så kom han upp på det här perspektivet. Så det var Gud som gjorde att det blev så här. Och tog det som någonting positivt. Var inte ledsna, var glada för att ni sålde mig till Egypten. Kan vi säga så i den situation vi står i nu? Låt oss söka Herren, och göra så att vi kommer upp på en högre nivå. Det står skrivet: för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans rådslut. Är du kallad efter hans rådslut? Ja, du är kallad. Har du sagt ja till Yeshua, så är du kallad. Du har en plan. Du är med i en gudomlig strategi för den tid som vi lever i nu. Du är kallad. Du har en jättestor och viktig uppgift. Trots att du kanske inte tänker det många gånger. Och jag tänker kanske alldeles för lite om mig själv. Jag tror att vi tänker för lite om oss själva. Hur viktiga vi är för Herren. Samtidigt så är vi oviktiga. Men han har valt att använda oss. Och därför är vi viktiga. För dig då, så samverkar allt som händer dig till det bästa. Och jag skulle vilja lägga till det och säga så: om du reagerar som Josef. Om du inte blir bitter. Om du inte börjar skylla på andra. Om du inte börjar förtala. Om du lär dig vad Josef lärde. Så kommer till och med det som var det mest smärtsamma, det mest svåra, att vändas till någonting positivt. Låt oss välsigna alla de som talar illa om oss. Låt oss välsigna de som bloggar gegga om oss. Kan man säga så? Jag hoppas ni förstår orden. Det är i längden någonting positivt. För det gör att folk blir intresserade av det vi håller på med. Det blir gratis reklam från den negativa sidan. Men det finns alltid någon Nisse eller Pelle eller Kalle här eller där som luktar, ja men det här kanske inte är så dumt i alla fall, det de säger. Och så söker de upp oss och kanske hittar och säger att nej, men det var inte alls som de sa. Jag har ett litet minne av att så var det för en annan rörelse som var en väckelserörelse i det här landet för en tid sedan. Det talades väldigt mycket illa om dem. Och många tyckte så väldigt mycket illa om dem. Och sen då var det några som luktade på de här. Ja, men det här var inte så dumt i alla fall. Och så blev det någonting positivt. Till och med förtalet. Ledaren för den rörelsen sa så här: svara inte på förtal, utan lägg det på hög. Och när högen är tillräckligt hög, gå upp på den och predika från den högen. Tyckte det var en vis ord. Må Herren hjälpa oss och må Herren leda oss till det som han.